En podcast från Aftonbladet.
Hallå Jenny!
Hej Maria!
Nu sitter vi här igen.
Det gör vi, mitt i sommarvärmen.
Ja, och vi ska säga att vi spelar in det här avsnittet onsdag 17 juni. Detta kommer att vara ett frågeavsnitt och vi säger det här datumet för att man ska veta var vi befinner oss. Det vill säga, har det hänt någonting stort i den kungliga världen och vi inte kommenterar det eller pratar om det så vet ni varför. Vi ska alltså ha ett frågeavsnitt och vi har väldigt många frågor som har kommit in till vår mejl kungligt@aftonbladet.se men också din Insta Jenny.
Kungligt med Jenny heter jag där.
Och det är ganska så knepiga och väldigt varierande frågor Jenny, så jag hoppas att du är beredd.
Jag är redo.
Det är inte lätt för dig alla gånger att svara på de här och idag Nej. Så har vi bland annat om pennor och tiaror och pass och alla möjliga olika frågor. Så vi tar och börjar. Designas nya tiaror / kronor i dagsläget eller används endast redan gjorda?
Snabba svaret, kronor tillverkas inte utan man använder de kungakronor och tronföljskronor och sånt som finns. När det gäller tiaror eller diadem, ja, det kan nytillverkas. Men vi tar det från början. I kungahuset så har man skapat familjestiftelser. Och i en av de Bernadotteska familjestiftelserna så finns alla de här kungliga diademen. Och det är för att man vill behålla dem inom kungahuset. Man vill inte låta dem försvinna bort genom giftermål eller arv. För det har hänt tidigare i historien. Mm. Så jag skulle säga att man mestadels använder de här gamla kungliga diademen. Men ja, det händer att man tillverkar nya. Prinsessa Sofias diadem, det är nytt till exempel. Det sägs vara tillverket av ett halsband som drottningen fick i gåva av thailändska kungahuset. Och det gjorde sen då om till ett diadem.
Så att de fick en gåva och sen gjorde de om det?
Till ja, diadem. Men det är inte så förfärligt.
Nej, utan
det är också så att genom alla de här åren, det kommer in så otroligt mycket gåvor. Jag kan tycka att det är fint att istället för att ett sånt halsband ska ligga hängandes någonstans och aldrig användas, så är det väl fantastiskt att kunna göra det till någonting som kan användas ofta inom familjen.
Gör du rätt i. Vi kommer få ta några tiarorfrågor här i början, för vi har fått en till här. Får prinsessorna låna varandras tiaror i Sverige eller övrigt?
Nej, men jag skulle inte formulera som att prinsessorna lånar av varandra, utan de lånar ju då från den här Bernadotteska familjestiftelsen. Där de kungliga diademen då finns. Däremot då så är det vissa av de diademen som mer är vikta åt drottningen. Till exempel det stora pampiga brasilianska diademet. Det är ju ingen av prinsessorna som bär det. Det är också lite tyngre, lite svårare att bära. Och jag tror inte heller att någon skulle be att få låna till exempel Madeleines privata diadem. Om det inte skulle vara något väldigt speciellt. Eller prinsessan Sofias privata diadem. För att de är ju så
förknippade med dem.
Ja, präglade av sin bärerska, ja, så att säga.
Man ställer liksom inte den frågan. Får jag låna ditt diadem på den här tillställningen?
Man skulle kunna göra det, men de gör inte
Nej,
det riktigt.
Jag förstår. Vi tar en till fråga där. Varför har prinsessan Sofia nästan alltid samma tiara fast med olika färger? Du har ju varit inne lite på hennes.
Ja, det är ju då det här vackra diademet som hon fick i bröllopsgåva av kungaparet när hon gifte sig med Carl Philip 2015. Och som sagt, det sägs då vara ett nytillverkat av ett halsband från thailändska kungahuset. Mm. Men det fina tycker jag med det diademet det är att man kan modifiera det. Man kan byta ut topparna på det. Grundutförandet är smaragder. Det ser nästan ut som små granar. Det passar ju bra, hon är ju från Dalarna. Ju. Mm. Men hon har också burit det med pärlor på topparna. Citriner som är lite gula i färgen. Safirer, turkoser. Och så har hon också använt det helt utan toppar. Och då blir det mer liksom en klassisk typ av diadem. Och jag tror att det är så här att i och med att det är så lätt att modifiera så passar det så lätt till de kläder hon väljer att bära. Så hon har nog inte känt något behov av att bära något annat. Men vi har sett henne i andra diadem, i kungliga diadem. Vi har sett henne i det lilla ståldiademet, i ett av knappdiademen. Så hon får absolut låna av de kungliga diademen. Mm.
Ska vi ta bara en, för att själva frågeställaren har ju använt ordet tiara. Ska vi bara säga, vad är skillnaden mellan tiara och diadem?
Nej, men här det skiljer sig också mellan länder, men här i Sverige brukar vi säga diadem. Sen kan man säga tiara när det gäller riktigt stora, pampiga pjäser. Det har mycket liksom med dignitet, storlek och sånt att göra.
Mm, okej. Vi tar en fråga här, det kommer från Sofie. Hej, jag lyssnade på ett tidigare avsnitt där ni gick igenom kungens 80-årsfirande. Och ni pratade om en tysk prins som var där med sin manliga partner sedan 80-talet. Jag tolkade det som att de inte var gifta. Det fick mig att undra, när kan kungligheter vara med på officiella firanden med sina partner de inte gifta med? Med våra svenska kungligheter minns jag att det var extremt noga att de aldrig var med offentligt tillsammans innan förlovningen. Har detta ändrats eller gäller olika regler för olika evenemang eller olika rang på kungligheter? Det var en lång fråga, men jag tyckte det var ganska
spännande.
Bra.
Det är... nu är det så här att Sofie menar nog Frans av Bayern. Och det enkla svaret är att Tyskland har ju inte något kungahus eller något furstehus längre. De här furstliga familjerna finns ju kvar, de finns ganska många av dem. Men i och med att de inte har, det är liksom ingen regerande kungaätt. Och därmed finns det inte några sådana normer att följa som det finns i Sverige till exempel. Man är ju då, man har en kunglig titel och sådär liksom, men inte regler på det viset. Jag tror inte det har varit något större problem nu i nutid för Frans av Bayern att ta med sig sin partner. De har som sagt levt ihop sedan 80-talet, även om de inte är gifta på pappret, så betraktar man ju dem, och andra kungahus betraktar ju dem som ett par. Mm. Så det har nog inte varit något större trubbel nu. Nej. I modern tid.
Men skulle man kunna framträda offentligt om man då var en kunglighet på något vis innan man har förlovat sig?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Där håller man hårt på traditionen. Det spelar ingen roll om det är Sverige, Storbritannien eller Danmark eller vad vi pratar om. Och det är ju också för att när man är ung så kanske man träffar en partner som man är tillsammans med några år, och sen så träffar man någon som man gifter sig med eller sådär. Det går ju inte att ta med nya partners vid officiella tillfällen.
Då pratar vi om officiella tillfällen.
Officiella tillfällen. Mm. Det är ju en helt annan sak vid mer familjehögtider och sånt. Det är en annan sak. Mm. Eller när det är mer privat. Men jag får med prins Daniel nämnde det relativt nyligen. Att han var så medveten om det här att de inte skulle visa så mycket innan de var förlovade och sådär. Så att det finns väl inbyggt i systemet så att säga.
Vi går vidare till en annan fråga. Under kungaparets 50-årsfirande, jag tror man menar då det här guldbröllopet, så bar både Victoria, Madeleine och Sofia eleganta hattar. Vid vilka tillfällen har man sådana eleganta hattar? Finns det regler för sånt?
Ja, men det gör det. Nu pratar vi Sverige då i alla fall. Kvinnor bär hatt dagtid, inte på kvällen. Så det kunde vi se då att Sofia, Madeleine och Victoria, de bar hattar, jättesnygga hattar alla tre, vid Te Deum i Slottskyrkan. Och även under konserten i Kungsträdgården, det var på dagtid.
Jag tyckte Sofias hatt var så otroligt snygg.
Ja, satt på sne.
Ja, det verkligen. Jag satt och funderade på när jag såg det där, så här, hur sitter den fast? Jag blev alldeles fascinerad.
Men det kan vi avslöja. Den, så vitt jag kunde se, så är den fastsatt i ett smalt diadem. Mm-hmm. Ibland använder man ju hattnålar, men då är det bättre att ha en uppsättning, alltså håret uppsatt. Men nu för tiden ser man ofta att sådana hattar faktiskt är fästa på ett smalt diadem som kan vara färgat i samma färg som håret, så man ser inte det riktigt. Mm. Men tillbaka då till guldbröllopet som då frågan handlar om. Där kunde man ju se då att vid Kungliga Operans festkonsert på kvällen, då var det ingen hatt så långt ögat kunde nå, för det bär man då inte kvällstid. Däremot var det ju vackra smycken och vackra klänningar. Och det har man ju mer vid galatillställningar, även om man faktiskt kan bära diadem vid klädkod smoking. Men det är för att det är ju den finaste klädkoden i många länder utomlands. Vi har ju frack och högtidsdräkt här i Sverige, som det är vår högsta klädkod. Där kan man absolut ha då tjusiga diadem. När det gäller män så är det lite annorlunda. De kan ju bära hatt dagtid då. De ska alltid ta av sig hatten inomhus. Så ingen hatt i kyrkan till exempel på Te Deum. Men det gör ju inte kvinnor, för kvinnors hattar betraktas som en del av frisyren. Mm-hmm. Och det skulle vara enormt opraktiskt att ta av hatten i kyrkan. För ofta kan den då vara fäst med en hattsnål.
Det skulle ju vara väldigt svårt om man ska mäcka av den där.
Kanske man får en rufsig frisyr istället. Ja, nej, så det gör man inte. Kvinnorna gör inte det.
Vi går vidare till en annan fråga. Jag läste att prinsessan Estelle är på språkresa. Vilket språk tror ni hon ska lära sig? Och jag kommer ihåg när den här nyheten kom, det var ganska nyligen, då pratade vi om det. Undrar vad det är för språk. Och då trodde vi ju inte engelska, trodde vi inte.
Nej, det är svårt. Estelle har ju haft en engelsktalande barnsköterska eller barnflicka. Och hon är extremt bra på engelska. Det kunde vi ju se på kungens 80-årsfirande. Hon satt ju
där på middagen.
Ja, på middagen och talade totalt obehindrad engelska. Med en, jag tror det var en tysk prins som satt
till höger om henne, va?
Ja, sen hade hon ju då statsministerns fru bredvid sig på andra sidan då. Men jag skulle tippa på att det då är franska eller tyska, för det är ju två språk som finns i familjen.
Mm, precis.
Så
men om vi ska försöka, om vi gissar, såklart, vi vet ju inte. Orsaken till att vi inte vet heller, det beror ju på att hovet har ju inte gått ut med var hon är. Och det har ju kanske en säkerhetsfråga och så vidare, att hon ska få vara i fred. Men om vi tror, om vi säger så här, om jag säger 1, 2, 3, och så säger du vad du tror, och så säger jag 1, 2, 3,
franska. Ja, det är ju ändå Bernadotte-språket. Kungen sa nyligen i intervju att han inte är så bra på franska. Att han försökte lära sig, men inte är så bra på det. Däremot, kronprinsessan pluggade faktiskt franska i Frankrike ett tag.
Men pratar hon bra franska, Victoria? För det är också ett språk man måste underhålla ganska mycket.
Alltså jag har hört henne tala flytande tyska.
Ja, det har vi gjort. Hon har ju till och med hållit fantastiskt tal.
Men har jag hört henne tala franska? Det borde jag ha gjort någon gång under de här 25 åren. Men jag tror aldrig jag hört henne hålla något tal på franska, det tror jag inte. Nej.
Som sagt, ett språk som bör underhållas.
Ja.
Det är ju för sig tyska också. Men okej, vi går vidare till en fråga. Den här frågan har vi fått tidigare, men nu har vi fått den igen från Johan. Vad händer om Estelle mot all förmodan inte vill vara drottning av Sverige, om hon känner att hon inte vill bära det ansvaret? Vad händer då?
Det här är ju klurigt. Det man måste ha med sig i det här, det är ju att tronföljaren fostras in i den här rollen redan så mycket liten. Och ett barn som från början är medvetet om att han eller hon har en utstakad framtid, för det barnet blir det ju mer naturligt än om man bara skulle se till ett random barn att det här ska du göra i framtiden.
Mm.
Sen är det ju så att när barnet växer och blir lite äldre och man blir medveten om allvaret i det hela, självklart kan det komma känslor och tankar av tvekan. Det vore konstigt om det inte gjorde det. Det finns nog inte en enda kung eller drottning som inte har tänkt tanken om att nej, jag vill inte detta.
Tror du Victoria har tänkt den
tanken? Ja, men jag är helt övertygad. Jag tror inte att det behöver vara så himla uttalat, men någon gång i livet, självklart, så är det ju. När livet känns jobbigt eller någonting är tufft sådär, så är det ju så. Samtidigt, det ska man också komma ihåg, så är det ju ett mycket privilegierat liv. Det är spännande, det är intressant att vara regent. Man får se en hel värld, man får träffa människor man aldrig skulle ha träffat innan.
Man behöver, annars.
Annars. Ja. Man behöver inte oroa sig för elräkningar, dagistider eller whatsoever. Det är ju uppsidan av det hela. Men om Estelle nu av någon anledning skulle bestämma sig för att det vill inte jag, då tror jag att man ganska länge kommer försöka samtala med henne, övertala säkerligen. Man kommer lyfta de positiva sidorna av det här jobbet, uppdraget. Men är det absolut nej från hennes sida, då går man på nummer 2 i tronföljden och då kommer vi få kung Oscar.
Just det.
Och det, Maria, det finns ju kungligheter som har vägrat. Det gör det ju. I Storbritannien, Edvard den 8:e, Han abdikerade för kärlekens skull. Han valde...
skådespelerskan?
Ja, Wallis Simpson, den amerikanska. Hon var frånskild, så det fanns ju inte på kartan att hon skulle bli drottning av Storbritannien.
Nej, inte på den tiden.
Nej, inte på den tiden. Så då fick ju Edvards lillebror axla rollen istället och blev George den sjätte. Alltså pappa till drottning Elisabeth.
Just det. Vem av de nordiska kungahusens tronföljares partners, varit mycket genetider, hade jobbigast att välkomnas av folket efter relationerna med tronföljarna blev känd? Mary? Frågetecken, då är vi då i Danmark. Daniel? Frågetecken, svenska kungahuset. Eller Mette-Marit i norska kungahuset?
Där måste jag nog säga Mette-Marit. Hon hade en väldigt brokig bakgrund. Det var ju partyliv och hon hade testat droger. Hon hade ett barn innan hon träffade Håkon. Det gör det mer komplicerat såklart. Jag tror inte det var jättelätt för henne att ta det här klivet. Hon hade ju fantastiskt stöd av blivande maken. Håkon var ju dödligt förälskad i henne såklart. Jag tycker nog ändå att hon klarade det bra. Vid pressträffen där vid slottet så tog hon ju avstånd från sitt tidigare liv. Och hon gjorde det på ett sätt som verkligen vann norrmännens hjärtan. Mm. Och sen var hon ju tvungen att bevisa sig själv. Och det gjorde hon. Alltså Mette-Marit har ju varit enormt omtyckt och populär. Sen blev det ju, det solkades ju ner lite av den här Epstein-skandalen. Såklart så är det. Men under alla de här åren sen förlovning och bröllop så har det ju varit, hon har varit väldigt omtyckt.
Mm. Nu kommer en fråga som handlar om pass. Stämmer det att kung Charles inte behöver något pass när han reser? Och hur är det med den svenska kungafamiljen?
Ja, men det här kan ju låta jättekonstigt, men det stämmer faktiskt att kung Charles inte behöver något pass. Det spelar ingen roll vart han reser i världen, han klarar sig utan. Men det är ju så här att brittiska hovet har ju förklarat det här med att det finns ingen anledning för honom att ha det som monark, alltså Storbritanniens regent, därför att alla brittiska pass utfärdas i kungens namn och därför är han själv undantagen. Och det är också så att kung Charles behöver inte ha något körkort. Jag hoppas dock han har övningskört. Men när det gäller Sverige då så... Ja, men så vitt jag vet så har ju alla i svenska kungafamiljen pass, även kungen. Det pass jag har sett liksom IRL, det är ju kronprinsessan, hennes pass.
Ja, du har varit ute och rest med henne.
Ja, mm. Och hon har ett blått diplomatpass. Eller då var det blått i alla fall. Hon får alltså lite specialbehandling vid landsgränser och i tullen. Och jag minns, jag har berättat det här tidigare, men det är så himla roligt. Jag minns ett tillfälle när jag reste med kronprinsessan i Kina och så skulle vi ta tåget till Hongkong och var där ett par dagar. Och vi stod i en lång kö i väntan på det här tåget och det skulle då vara passkontroll och vi hade väldigt mycket bagage med oss, vi i pressgänget. Och till saken hör ju då att vi hade handlat eller vi hade shoppat rätt mycket prylar i Kina, eller i Peking då. Så det var mycket att bära på där i kön för oss alla. Och då seglar Victoria, hennes livvaktig, förbi lite tjusigt i VIP-kön som löpte då precis bredvid, bara med ett rep som särskilde oss. Och hon var så himla rolig för att hon stannade till och vi stod och snackade lite, så retade hon ju oss lite grann då. Mm. Hon behövde inte bära så mycket grejer där. Men så det är klart att ett diplomatpass öppnar ju dörrar på ett annat sätt.
Har sina fördelar.
Det har sina fördelar.
En fråga från Erik. Jag funderar på om kungen och övriga i familjen använder några speciella pennor eller om de bara tar något som finns tillgängligt. Tänker att det finns många tillfällen en penna behövs. Det var en liten udda fråga.
Ja, men också spännande tycker jag, för att...
Lite kul fråga. Ja,
nej, men oftast när kungaparet är ute på event, då använder man den penna som ligger framme vid en gästbok eller något dokument som ska undertecknas. Sen kan jag ju tänka att kungen säkert har flera favoritpennor och tjusiga sådana också med sig i sin portfölj när han reser. Men på tal om pennor så finns det ett väldigt roligt klipp på kung Charles. När han har nyligen tillträtt som kung och så är han på Nordirland och ska signera ett dokument.
Just det, det här kommer jag ihåg. Det här har vi pratat om i något avsnitt. Ja.
Och det börjar då med att kung Charles, han visste inte vilket datum det var. Och så blev han irriterad för han upptäckte då att pennan han skulle skriva med, den började läcka. sticka och så lämnar det fläckar. Så jag tror jag får fläckar på händerna och sådär. Och Camilla, hon står då bredvid sin man. Och så försöker hon rädda upp situationen som avslutas på något vis med att Charles, han ryter ifrån och så säger han så här: åh gud, jag hatar det här. Och Camilla säger då, ja men det är bläck överallt. Och så ser man då att folk runt omkring, de blir lite nervösa. Och så säger Charles så här: jag står inte ut med den här jävla grejen. Och så lämnar han rummet. Och det här är ju liksom, han var ganska nytillträdd kung och det kom ju massa kolumner och artiklar om att jaha, kungens temperament och hans humör, det kanske inte är så mycket att leka med då. Det undgick inte kung Charles, de här skriverierna. För lite senare så besökte då kungaparet Skottland, Dunfermline i Skottland. Och när paret ska skriva under ett dokument, då skämtade Charles med Camilla och sa att de här sakerna är så temperamentsfulla, innan han skrev under med den här pennan. These things are so temperamental.
Det tyder ju ändå på en viss humor.
Ja, det tycker jag.
Och kanske lite ånger över att han hade sånt utbrott på den där första pennan. Vi går till Gabriellas fråga. Jag undrar om prinsessorna får många gratiskläder från designers och butiker.
Ja, det händer. Det är inte så att man sätter det i system från hovets sida och inte från, absolut inte från prinsessornas sida heller. Man vill göra rätt för sig. Det finns liksom ett incitament där att man är också liksom betald med skattepengar när det gäller representationskläder och sådär. Så att det är inte så att man roffar åt sig gratisprylar. Men det som kan hända är att designers skickar upp plagg, hattar eller accessoarer, handskar eller väskor till slottet med förhoppningen att prinsessorna ska använda det. Och det händer att de gör det. Men i stort så handlar det om att prinsessorna och drottningarnas stylister, de besöker butiker, showrooms, designers och så plockar de plagg och tar med sig till Haga slott eller Drottningholm. Så att man kan prova hemma i lugn och ro, för man kan inte stå i en provhytt på NK till exempel.
Men jag tänkte faktiskt på det under då den här dagen när kungaparet firade sitt guldbröllop, att det har ju varit, förutom då det tillfället, så har vi också haft kungens 80-årsdag och så vidare. Det har alltså varit stora events eller officiella framträdanden där det har bytts väldigt mycket kläder och de har haft på sig jättevackra klänningar. Det måste ändå vara en väldigt stor planering som har varit inför den här våren.
Ja, självklart. Och många av de här stylisterna talar ju med varandra också, så man har ett samarbete. Man vill inte att både drottningen och Victoria ska komma i rött. Alltså det är en koordinering av färger och klänningar och modeller och sådär. Så att det där är ett pussel att lägga, det är det. Och drottningen, hon bokför ju också vilka kläder hon använder vid vilket tillfälle. Och det är för att hon inte ska komma i samma klänning året efter på samma typ av event.
Men gör hon det själv då? Det är inte någon annan som sköter åt, eller hon kanske tycker att det är...
Nej, men hon får säkert hjälp med det, tänker jag.
Ja, okej. Vi tar en till fråga. Den kom från Tova. Hur tror ni att kungahuset påverkas av att de yngre generationerna konsumerar nyheter och kungligt innehåll via sociala medier snarare än traditionella medier?
Tova, jätteintressant fråga ju. Jag delar upp den i lite delar, för att jag tror absolut att det påverkar kungahuset att vi har ett helt annat medielandskap idag. Och det är något som medier och allmänhet måste förhålla sig till, och även kungahuset. Allmänheten tar ju del av kungahusets sociala medier. Det är Instagram, det är Facebook och så vidare. Och där måste man ju vara medveten om att det innehållet är utvalt. Det är kurerat. Hovet styr ju den bilden helt själv. De skapar liksom en bild av kungahuset. Och när det gäller den yngre generationen kungligheter då, ja men absolut, så blir de påverkade av sättet de konsumerar nyheter. Och jag menar, den här generationen kungligheter, de är ju inte mer annorlunda än andra barn och unga liksom i den generationen.
Däremot så har vi ju förstått, framförallt när det gäller prins William och Kate, så har ju de liksom en begränsad åtkomst för vad deras barn får göra och huruvida de får ha sociala medier och liknande.
Jag är övertygad om att Daniel och Victoria har det också för sina barn. Men när de använder sociala medier så har ju de också algoritmer i sina flöden. Och även om de begränsar skärmtiden för sina barn, så ja, men det är klart att de, liksom alla andra barn och unga, präglas. Alltså de får ju en bild av omvärlden via sociala medier också. Sen har ju de här kungliga barnen en förmån som inga andra barn har. Och det är att de får uppleva världen på ett helt annat sätt. De reser med sina föräldrar, de träffar människor och får berättelser, samtal. De kan såklart få ytterligare en dimension på omvärlden som inte andra barn får. Så är det.
Tycker jag var ett bra svar, Jenny, för det var ingen lätt fråga.
Nej, men den var bra fråga. Mm. Ja.
Vi tackar Tova för den. Ska vi ta och runda av lite? Men vi ska väl säga, har du en fråga så är du varmt välkommen att mejla den till kungligt@aftonbladet.se eller till din Insta, Jenny.
Ja, kungligt med Jenny heter jag där.
Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Ha det gott.
Hej då! Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.